Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Detta avsnitt är del 2 av mitt samtal med hypnoterapeuten och coachen Ylva Wegler. Vi kunde inte riktigt sluta prata senast, så vi sladdade iväg till över 2 timmars inspelning. Det var nog klokast att dela upp detta, tycker jag. Har du inte hört del 1, så hasta över till det och lyssna på det också. Vi pratar där om Ho'oponopono, om Gud och religioner, Ylvas bakgrund bland mycket annat. Vill du komma i kontakt med Ylva så finns hon på ylvavegler.se. Boken Mirakelkur för själen, eller böckerna, de finns att köpa där böcker säljs. Och mig når du på kontakt@attola.se. Även om jag har lång väntetid så tar jag emot nya klienter nu. Om du vill bearbeta din prestationsångest, komma över mentala blockeringar eller läka gamla trauman på bara 3-5 sessioner. Följ mig på Instagram, @danattola. Jag vill bara återkoppla till en fråga som dök upp i senaste avsnittet. Ifall det är mot någon regel att ha på sig prästens mässhake. Och René, som är kommunikatör på Svenska kyrkan, var vänlig nog att skriva in till podden och bringa ljus i detta. Det är tillåtet att prova mässhakar och andra prästakläder. Men jag får inflika att jag starkt rekommenderar att du ber någon om lov först. Så Ylva, du kan torka svetten ur pannan och andas ut. Och nu börjar vi prata lite om hypnos. Hur länge har du jobbat med hypnos?
Jag gick hypnosutbildningen, kan det vara 5-6 år sedan kanske. Men insåg att jag har ju jobbat med hypnotiska tekniker redan innan det. Jag har ju gått oändligt mycket, eller många utbildningar, och läst mycket. Jag har kollat mycket YouTube och fått kunskap därigenom. Och sen älskar jag att ta inspiration av andra terapeuter också inom olika områden. Så hittar jag någonting som jag gillar där, då applicerar jag direkt på mig själv och mina klienter. Så det blir en härlig fusion. Så jag hade ju gått till en kvinna där. När jag frågade henne i efterhand det som jag var med om där. För vi hade ju bara 1 timmars sessioner där. Och det var egentligen ingen uttalad hypnos. Men jag frågade henne, liksom, blev det hypnotiskt? Hon bara, ja, men du hamnade ju där själv hela tiden. Så jag gjorde någon slags egen terapi där. Egen hypnos i hennes rum. Jag gick alltid ut därifrån med massa svärd och knivar och
kroppen. Ja, men eller hur? Så vad var det som fick
det? Men det är ju också lite, det är också lite intressant. Jag vill bara flika in det, för det, jag får den impulsen. Att det är så lätt att tro att det är terapeuten som löser våra problem. Och det är det ju inte.
Nej.
Framförallt så är det ju, alltså absolut i samarbete liksom med den högre intelligensen. Men det är ju framförallt att jag som terapeut följer klientens sanna jag. Så klienten har ju redan designat hela sessionen. Och mötet med mig sen i åner av tid. Liksom. Sen är det ju bara, jag har ju stora äran att få vara med och plocka ner den informationen och putta in den. Jag puttar in så extremt lite information som möjligt. Men den informationen som ska in för att den klienten ska få den befrielse som den har beställt för sig själv. Genom sig själv i samarbete med den höga intelligensen.
Ja, för det kan vara så att du vet ju svaret. Du vet ju vad som behöver hända. Men så länge inte klienten själv kommer på det. Ja, men så är det inte liksom, jag får säga, värt lika mycket. Men det har inte samma effekt.
Definitivt.
Det är ungefär som att säga, alltså jag kan ju ge svaret till, alltså, de flesta problem som man har med sig själv. Det handlar ju om att du behöver bara acceptera och älska dig själv och slappna av lite mer. Varsågod.
Och man kan behöva en insikt på vägen. Liksom.
Ja, men det händer ju ingenting om det inte är så att det faktiskt kommer inifrån. Att det faktiskt är en känslomässig eller själslig upplevelse som också intellektet säger ja till. Det måste ju komma inifrån. Men där är det. Det är ju typ sanningen för vad vi verkligen behöver för att vara lyckliga. Ja, det ingår lite fler saker i det också. Men måste se rent grundläggande. Men hur kom du in på hypnos? Eller vad som fick dig att få upp ögonen för det?
Jag började få väldigt många klienter som hade varit med om sexuella övergrepp. Ganska grova sådana. Och jag kände att, eller typ det jag sa till den höga intelligensen var tack för förtroendet, men det känns som att jag behöver fler verktyg. Och det var på den tiden när jag hade barnen varannan vecka, och för mig var det så här, är det någonting på den där barnveckan, då går det bort. Då är det inte meningen. Och är det för långt bort, då är jag inte heller sexualiserad. Och i den där vevan, jag tror att det var någon typ något medium som hade sagt där, du skulle passa för hypnos. Så jag bara gick ut och sökte på nätet där, hypnos i Stockholm. Och fyllde i någon intresseanmälan. Och hade inte hittat någonting sådär som jag klickade med. Riktigt. Så jag släppte det. Sen när jag var på väg till en klient på Skeppsbron, var väl lite sådär, lite jäktad och kollade telefonen samtidigt, så har jag fått en faktura i min sms-funktion och försöker liksom klicka upp den fakturan. Men min telefon, det programmet stödjer inte att kunna läsa den fakturan. Så jag skickar snabbt iväg ett sms till den personen som hjälper mig med ekonomin. Och alltså, aldrig innan eller efter den här gången. Så om jag skriver till honom, betalar den här fakturan, tack, då betalar han den. Men om jag skriver någonting annat, då har vi ju en kommunikation om det. Så jag skrev någonting som att, kan du kolla den här fakturan åt mig, tack. Inom några sekunder så får jag tillbaka, nu har jag betalt den. Jag har inte ens hunnit in till min klient. Jag bara, men vänta nu, vad fan ska jag? Ja, jag får släppa det med den här klienten. När jag kommer ut från klienten så kollar jag den här fakturan. Och då är det ju liksom betalt första delen av den här hypnosutbildningen hos Jack. Det var ju där du och jag träffades på fortsättningskursen.
Just det, Jack och Hansen.
Och så går jag in och kollar vad det är jag har betalt. Då är den utbildning som är på min barnvecka. Och den är i Osby. Jag bor i Stockholm Nacka, så Osby är ju typ 6-7 timmar bort. Så det var ju allt det här som, du vet, som jag skulle sagt att nej, det är för långt bort, det är mina barnveckor, jag skulle aldrig anmäla mig. Men vis av erfarenhet så tänkte jag, okej, det kanske är någonting här då, eftersom det här slunkit in, du vet, den här lite övernaturliga sättet som bara slinker in och bara, vad hände liksom? Så jag bestämde mig för att ringa till Jack och ha ett samtal med honom och förklara liksom läget. Ja, många klienter med sexuella övergrepp etc., etc. Kan det här vara något för mig? Han bara, absolut. Och sen så bad vi också om referenser. Då fick jag en lista på några personer som jag kunde ringa. Och det var ett namn som verkligen stod ut och lyste. Liksom. Så jag ringde henne. Och hon hade ju såklart då varit med om sexuella övergrepp. Och ja, men egentligen besvarade allt det som jag hade frågor på. Så jag bestämde mig för att åka och utbilda mig till hypnoterapeut. Jag kan inte säga att det var en lätt resa. Jag hade mycket, mycket kontroll och mycket frustration. Insåg till slut att fasiken, det är den höga intelligensen vi behöver lira med. Mm. Så jag fick lösa några knutar där på vägen. Men det har varit en otroligt spännande resa. Hypnosen är ju ett fantastiskt kraftfullt verktyg. Det vet du också.
Mm.
Det finns ju inga begränsningar med det verktyget. Just för att vi kliver åt sidan och öppnar upp för det obegränsade.
De begränsningar som finns är väl de vi sätter upp för oss själva. Och de är inte bara som klienter utan som terapeuter.
Ja, men det var ju det jag sittade på.
Mm.
Fullt. Alltså för mig som terapeut sitter jag mina egna begränsade tankar. Du kan ju inte hjälpa klienten till det obegränsade.
En av de begränsningar som jag har pushat igenom eller sett igenom, det är den här att ja, men det måste se ut på ett visst sätt för att vara hypnotiserad. Man måste klara testen. eller man måste uppnå ett visst hypnosdjup för att göra vissa förändringar. Nej. En risk med det är att man nog tänker att ja, men är jag inte i det här fantastiska tillståndet, då kan jag inte lösa det problemen. Mm. Vilket gör man sitter och tänker, är jag där nu? Är jag där nu? Är jag där nu? Då är man inte där.
Mm.
Och att man då måste vara någonstans. För att de reglerna eller villkoren, det blir ju faktiskt en form av självhypnos. För man tänker, jag kan inte om jag inte.
Mm.
För att förändringar kan ske. Det kan ske med öppna ögon när man är stående också.
Mm.
Du behöver inte ligga ner och vara avslappnad. Nej. Och nej, din arm behöver inte sväva i luften. Du behöver inte ens låsa dina ögon.
Mm.
Även om det är ju liksom roligt när det sker.
Mm.
Och det är lättare att visualisera när du blundar. Men ja, det här kan ske. Och vi behöver liksom inte några 20 minuters induktioner.
Mm. Men jag håller helt med.
Visst, det kan underlätta att vi pratar om trappor och liksom fantastiska platser för att det tar oss från omvärlden för en liten stund där du får skifta fokus från det yttre till den inre upplevelsen, den inre verkligheten. För det är ju där det sker. Det är där problemet finns. Även om egot vill säga att det finns utanför oss.
Mm. Jag lägger ju stor vikt vid det inledande samtalet. Där jag har som främsta fokus att utbilda klienten och också få den att känna sig helt trygg med mig.
Mm.
Många gånger så löser jag problematiken i det inledande samtalet.
Mm.
Därför att då tror inte klienten att den är i hypnos. Mm. För att så fort man lägger upp dem på bänken, då händer det någonting. Då kommer kontrollen, då kommer rädslorna.
Mm.
Då kommer allt det här, nu ska det gå till på ett visst sätt. Och sen kanske duktiga flickan kommer in och ska lösa allting istället åt terapeuten.
Mm. Mm.
Allt det där, alla de här spökarna. Så när vi sitter så där gör jag liksom 95% av jobbet många gånger.
Mm. Det är roligt att säga för just den duktiga flickan. Jag har ju jättemånga liksom, duktiga klienter.
Mm.
Som också verkar ha den här upplevelsen av att man ska prestera för terapeutens skull. För att det ska bli, för det ska bli rätt nu.
Jag vet.
Här, nu ska jag svara rätt på dagens frågor. Ja, men för då löser jag ju problemet. Så gör jag rätt så blir det rätt. Det brukar jag ta hand om redan innan samtalet. Just att det behöver inte bli rätt, det behöver inte bli perfekt. Nej. Att jag någon gång kan, liksom, när mina klienter då inom situationen misslyckas så liksom knyter jag näven och säger yes.
Mm.
Och misslyckas handlar inte om att det blir fel. Utan det handlar ju till exempel om att om jag frågar, kan du känna det här eller kan du uppleva det här? Och så säger de, nej.
Mm.
Bra, för då innebär att du följer, för att då vet de ju så här, ja men ska jag rätt? Då ska jag säga, ja jag kan känna det, ja jag kan uppleva det. Men kan de inte det, då blir det ju fel. Och kan de tillåta sig att göra fel, då är de liksom inne i den här processen. Då är de inte inne i presterandet, inte inne i kontrollbehovet, inte inne i att vara duktig för att plisa någon annan.
Mm.
Och då kan man ju släppa det och vara utanför det.
Och jag är helt med dig där. Jag brukar också rabbla igenom precis så mycket som det bara går av de motsättningarna som kan komma upp. Men är det så att duktiga flickan eller duktiga pojken ger sig till känna väldigt mycket, då tar vi hand om henne först. Och att bli av med duktiga flickan och duktiga pojken, oh my god, vilken befrielse.
Mm.
Och nu sa jag bli av med. Jag vill ju verkligen poängtera att vi gör det här med så mycket medkänsla och så mycket kärlek.
Mm.
Och det handlar inte om att liksom, vi ska bli av med den. Framförallt inte under själva sessionen. Men det kan vara skönt att vara befriad från den sen. När vi går därifrån. För att livet blir så mycket skönare. Det känns lättare. Inte så mycket instängdhet och avskärmande. Och annan liksom avtrubbigheten. Och att man känner sig separerad från andra. Den löses ju upp automatiskt samtidigt som den duktiga flickan och duktiga pojken får lite kärlek och vila och komma till ro. Helt plötsligt så kan vi möta människor på ett helt annat sätt. Vi kan möta dem med hjärtat istället för i hjärnan.
Mm.
Och när den samma kommunikationen kommer upp ifrån liksom hjärta till hjärta, det är ju då man får uppleva kärlek på riktigt.
Som du nämnde, duktiga flickan och duktiga pojken antyder ju också att det inte är liksom vuxna män och kvinnor som är de som presterar eller är perfektionister eller har kontrollbehov, utan det är just ett barn där inne som har stora behov och som kämpar så hårt för att få dem tillgodosedda.
Mm.
Och det är klart, det är inte liksom stora behov av att möta deadline eller göra en liksom kick-ass-presentation. Utan det är just, kan inte jag bara få bli älskad som jag är? Sen är det ju ingen som uttrycker det så. Eller som ens kanske kan formulera det.
Men att det är det som är problematiken.
Ja.
Exakt.
Men det är inte heller mitt jobb att berätta det för klienten. Utan det måste klienten finna själv. Eftersom det finns inte här hos mig. Det finns inne i klienten. Och det är också därför vi måste gå in i det undermedvetna. Eller gå in i den inre upplevelsen. För där finns problemet. Och där, jättenära eller kanske till och med bakom problemet. Där finns också lösningen. Det är helt kopplat till, det är till varandra.
Och då kommer vi också in på den andra delen i Ho'oponopono, där vi jobbar mot det inre barnet. Och då använder du egentligen meningarna mot ditt inre barn, eller liksom till det, inte mot det, men till det inre barnet. Och det är jättefint. Det finns en meditation med Yulen på YouTube som jag verkligen kan rekommendera. Den är superfin. Och återigen, vi gör ju det tillsammans med den högre intelligensen. Så det blir som en dubbel kärlek. En kärlek som går i alla riktningar. Liksom. Multidimensionell.
Jag skulle vilja komma in på det bokprojektet som ni inblandade. Mirakelkur för själen.
Vilken mjuk, fin övergång vi fick nu. Känner du det? Skillnaden?
Det var alldeles fantastiskt. Det känns som att det som ebbade ut där. Och att vi fick den gemensamma känslan av att nu är vi färdiga. Och vi är både sedda och hörda i vad vi känner och upplever.
Vackert. Och det är ju faktiskt de grundläggande behoven. Det var det jag satt och tänkte också lite på med det inre barnet. De grundläggande behoven vi har, det är ju bli sedd, hörd, bekräftad, älskad, accepterad för precis den jag är. Och är det någonting som skaver, ja, men då är det något av de behoven som behöver bli tillgodosedda. Och jag vill bara flika in det innan vi går vidare. Även om vi var rörande överens på att vi skulle gå vidare. Men det är en sån viktig aspekt, för att när man har jobbat till exempel med parenting med det inre barnet, då många gånger upplever jag att de flesta har suttit och försökt att ta hand om det inre barnet lite från samma nivå där problematiken uppstod. Om man istället spejsar ut och tar sig ut, jag brukar ju instruera mina klienter till att ta sig ut i rymden runt omkring och en armlängds avstånd utifrån vår fysiska kropp och liksom landa in i den sanna aspekten, den som är i kontakt med den högre intelligensen, och verkligen låta den medkänslan strömma till det inre barnet och allt det som den sitter i. Då börjar det hända grejer på riktigt. Och det är samma liksom fenomen, teori som Ho'oponopono bygger på också. Men det kan vara fint att ta in den aspekten, att det är inte den stora som tar hand om den lilla, utan det är den höga aspekten. Nu då ska vi försöka gå in på projektet.
Jag vet inte. Jag är hopplös.
Men jag älskar att prata om de här ämnena. Och det är så fint att det är fler som får reda på det här. För jag önskade att jag visste det här när jag satt där med min 4 månaders bebis. Och fick sitta och prata med de här kartongerna. Det är ju därför jag gör det här. Jag brinner ju för att dela med mig av den här kunskapen. Och som jag berättade tidigare, jag vill ju att min klient ska vara flygfärdig så fort det bara går. Jag vill inte att den ska vara beroende av mig. Eller någon annan terapeut heller. Nej. Jag vill att den ska bli en självläkande människa. Och verkligen ha kontakt med sin inneboende kraft, den höga intelligensen. Och bara, yes, I've got this.
Ja.
Jag kan göra det här. Jag har potentialen, jag har kraften.
Ja.
Det är därför jag är här.
Exakt. Och inte just att men nu är du färdig, utan nu kan du fortsätta själv.
Ja.
Och vet du vad, Ylva? Jag tror att i någon mån så vet du, den Ylva för 22 år sedan vet det för att du har lärt henne det. Är du med på vad jag menar? Man kan ju också undra, liksom, vad var den där inre rösten? Var det Gud? Eller var det liksom den framtida Ylva som reste tillbaka i en regression på liksom 20-talet? Och gick tillbaka och berättade för dig.
Jag älskar det här.
För den nyblivna mamman. Du kommer att klara det och du har kraften. Jag vet att det känns för jävligt just nu. Och det är inte fel att det känns för jävligt nu. Det är vad det är. Men du kommer att klara det. Mm. Har du funderat
på det? Det där är så intressanta aspekter. Ja, men absolut. Jag älskar att bjuda in det framtida jaget.
Mm.
Det är så fint.
Mm.
Och det där går ju åt bägge håll. För att det är precis det som du beskriver nu. Jag älskar det. Jag resonerar jättemycket med det. Och jag älskar att bjuda in det framtida jaget. Men så kommer jag också att tänka på, det går ju aldrig att sluta om det här. Jag slutar prata om det här. Men jag tänker också på, jag tror att det är Neville Goddard som jobbar mycket med lagen om attraktion.
Mm.
När han gör en visualisering, då går ju han in och, för många gånger lär vi oss att vi ska se det som att det redan har hänt. Men han går verkligen in och säger att ja, men det här hände igår eller i morse. Så att du verkligen ska befästa att det har redan hänt i dåtid.
Mm.
Det var en sån liten mind switch för mig som läste väldigt mycket.
Mm.
Och det här vackra med att det var det framtida jaget som, jag ser verkligen det som en potentiell möjlighet. Och vad är det framtida jaget? Är det liksom den höga aspekten av mig?
Mm.
Är det samma jaget? Finns det någon linjär tid? Otroligt spännande frågor.
Du, det är verkligen intressant för jag behöver inte tänka på jag behöver inte undra vad jag åt till frukost i morse, för det vet jag ju.
Mm.
Och att jag behöver inte tänka på det. Jag behöver inte fästa någon speciell uppmärksamhet vid det, med att det är.
Mm.
Precis som just det, och jag är också en av de liksom, grundpelarna till attraktionslagen. Vad som är, inte vad som kommer bli, eller vad jag hoppas på, eller vad jag vill, utan vad som redan är. Och tacksamheten till det som är. Problemet med attraktionslagen, det är att man lär sig om attraktionslagen. Eller så här, knepet med attraktionslagen, du får inte känna till den.
Mm.
För att det krånglar till det så jävla mycket. För att vårt mind går in och, liksom, och vill lösa problemen mentalt. Och liksom lista ut hur man ska göra.
Mm.
Utan att egentligen att mena att fokusera på det som gör dig glad. Må så bra som möjligt.
Mm.
Och liksom ja, sträva emot det som du vill ha.
Mm.
Men sen att blanda in massa teorier bakom det och läsa massa böcker. Ja, det kan vara en fälla.
Jag håller med.
Mm.
Jag tyckte det blev mycket krångligare innan, alltså efter att jag hade fått reda på lagom attraktion som ett begrepp.
Mm, verkligen.
För när jag ser tillbaka på grejer som jag har manifesterat bakåt, det är så här, det är ju lagom attraktion i ett nötskal.
Mm.
Men jag visste inte att, liksom, att det fanns ett begrepp för det jag gjorde.
Mm. För att det är först där man får reda på när man börjar läsa böcker eller lyssna på folk så här, hur man ska göra. Och fan, finns det ett hur också? Det finns en rätt teknik och så finns det en fel teknik. Hur du inte ska göra
rätt och fel, eller hur? Det kommer på det igen.
Ja. Och då vill man ju vara duktig, du vet. Och göra rätt, för att då får man där. Och då handlar det inte om så här, jag gör det här. Inte för att jag tycker om det, utan för att det ska leda till någonting i framtiden.
I framtiden. Och så har vi tappat det magiska nu.
Yes. Igen. För att då spelar det här ingen roll det jag gör. Så här, typ, jag mediterar och jag mår bra just nu för att jag ska vinna pengar imorgon.
Mm. Och sen så förhoppningsvis då, det bästa som kan hända i den meditationen, det är att du då har uppnått ett tillstånd där du känner att yes, jag har verkligen lyckats med den här meditationen. Och sen så går du ut och så i vardagsrummet och så råkar du se en räkning som ligger där.
Mm.
Och sen är du tillbaka.
Mm. Eller så blir man uppmärksam på att den här lotterivinsten slog inte in. Fast då är det ju ett annat nu. Utan det viktigaste är väl just det här. Men jag känner det nu.
Mm.
Men inte behöva gå och förvänta sig att det kommer leda någonting till någonting i nästa ögonblick.
Mm. För och att där är ju faktiskt hopp på avbröt jag dig nu
förstås. Ja, det blir lite just det här med att sätta villkor för saker och ting. Att det kan inte ske för en.
Mm.
Ja. Det är ju inte riktigt det som är det viktiga.
Nej. Och där kan ju faktiskt Ho'oponopono vara superbra. Eller den är superbra där.
Mm.
Man kan ju sitta med en räkning.
Mm.
Eller en icke-vinstlott. Och köra Ho'oponopono på den.
Mm.
Och då är det ju verkligen. Vi tar in hela ansvaret för vår ekonomiska situation.
Mm.
Och säger jag är ledsen för att jag sitter med precis allt det här som kommer från alla personer, alla instanser som kan ha någonting med den här upplevelsen jag har av pengar att göra.
Mm.
Och jag verkligen förlåt mig för det och hjälp mig med det här. Jag älskar dig, jag är så tacksam att du är här och hjälper mig med det här. Och tack för att du har löst upp den här programmeringen. Alla mina begränsade tankar, alla mina bristtankar om pengar. Och det som är det vackra med det hela, det är ju att du behöver egentligen bara sitta och känna in vad som händer i din kropp energimässigt och känslomässigt inför mötet med lotteri. Eller lotten, räkningen, eller du kan sitta med en pengasedel. Eller så kan du sitta med en person som har jäkligt massa pengar. Och vem vet, kanske en person som har väldigt mycket pengar där den personen gör saker som du inte alls stämmer överens med i värderingsmässigt. Det är ju väldigt intressant att jobba med.
Ja, men det har jag sett. Det har jag uppmärksammat. Verkligen. Mm. Vi kommer in på något väldigt intressant där, för att det är en sak jag uppmärksammat hos en del klienter. Om man ska se på de klienter jag har som man kan beskriva som då mer andligt intresserade, vill ofta jobba på mer praktiska saker, typ ekonomi. Att få liksom mer framgång i sitt företag, vad det nu är, som kanske... Man kanske jobbar med yoga eller någon coaching eller någonting liknande. Mm. Och de människor som man då kan se som dels kanske ekonomiskt framgångsrika eller bara mer inne i den sfären. De vill jobba med andlighet. De vill träffa Gud liksom. Mm. De vill se sitt högre jag och finna det här syftet. Så man kan alltså ha en fördom om att de använder rollerna. Mm. Men det är allt oftare det som jag ser.
Mm.
Och fick också det bekräftat från en kille jag känner i USA som är coach, som tidigare varit då finansiell rådgivare. Att han valde också att bli coach för att han upptäckte hur mycket det finns med finanser och pengar som har med annat att göra än ekonomi.
Mm.
Att han kom in på så mycket djupa samtal och kunde se människors rädslor för att förlora trygghet.
Mm.
Men rädsla för att bli sedd som mindre, till exempel.
Mm.
Och så att han ville ha, kunna hjälpa folk i det också. Att det går ganska snabbt från plånbok till hjärta egentligen. Även om vi gärna vill tro att de sakerna inte har med varandra att göra. Men det är klart att pengar har med hjärta och kärlek att göra. Det gäller
och
bara
värde,
att...
alltså egen värde.
Oh ja. Ja, det kan jag bara se till mig själv. Alltså, jag har ju mycket som förknippat eller kopplat samman just mitt värde eller min potential med den här familjeförsörjar. Delen, såklart som företagare så är det ju en viktig del att jobbar jag så betalar jag hyran och har liksom den här tryggheten, men vad händer när jag inte drar in pengar, vem är jag då? För det är där jag får möta det här som jag då inte vill möta.
Exakt.
Kanske som kan vara, jag måste säga, lägre egenvärde, kanske känner mig omanlig eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det är jätteviktigt att få se på det också och få möta det där. Så att man kan säga att pengar är en väg till läkning, men kanske inte på det sättet som man tänker.
Mm.
Utan kanske just att bristen på pengar gör att det uppenbarar sig någonting hos mig. Om vi då ska prata lite mer personligt.
Mm. Nej, men absolut. Och jag brukar ju säga det att pengar har ju varit min läromästare genom en stor del av mitt liv. Ensamstående mamma, etc. etc. Uppvuxen i en familj där det har varit en extrem programmering och brist på alla håll och kanter. Man skulle spara vatten, man skulle spara värme, man skulle äta upp ett enda minsta lilla riskorn på tallriken. Och alltså jag hade en partner som tyckte det var så himla kul, för han visste den portionen han la upp på min tallrik, hur stor den var, jag tryckte ner den och mådde fysiskt illa liksom. Därför att jag var lärd att jag måste äta upp allting på tallriken.
Mm.
Så det är såna djupa programmeringar. Men, och det är ju, jag var med om en sån otroligt fin hypnossession. Jag har ju fått mina motstånd genom livet, från vissa runt omkring mig. Men den personen som jag kanske upplever har gett mig bland de mesta motstånden och största motstånden. Och jag har jobbat med förlåtelseprocesser etc., etc. Men just under den här sessionen, och det handlade faktiskt om också, för jag upptäckte att det var så mycket blockeringar i det här bokprojektet som vi aldrig kommer till. I allt ifrån att stå framför människor och prata, framgång, och upptäckte massa intressanta grejer i den här hypnosessionen. Kontrakt om att inte bli mer framgångsrik eller tjäna mera pengar än en viss person, etc., etc. Men efter att ha gått igenom allt det här så får jag in den personens själ som förmedlar sån enorm stolthet. Det var verkligen så här: du har fått allt det här motståndet från mig genom hela ditt liv. Och här står du idag med allt vad du gör för dig själv, för dina barn, för mänskligheten i stort. För gud vad jag har jobbat för mänskligheten under de här 22 åren. Jädrar, kollektivt eller vad, alltså you know. Så den här stoltheten att få in den från den här personens själ. Ja, det var ett väldigt speciellt moment för mig. Och det visar verkligen på det här med att vi har olika roller i varandras liv. Punkt. Det är bara så. Som jag sa i början, att jag skulle aldrig vara den personen jag är idag om det inte hade varit för mina döttrar. Jag har lärt mig brutalt mycket av dem och genom dem. Och rent konkreta saker har ju varit kommunikation. Det är ett av mina mest kraftfulla verktyg jag har idag. Och det lärde jag mig att liksom verkligen fine-tuna den med mina barn.
Det är inte alltid man får välja de rollerna man har heller i någon annans liv. Och det kan man ju speciellt se på klienter som då jobbar med i processer med sina föräldrar under barndomen. Att de har ju en upplevelse av vad som har varit. Men när man då ser under det här terapiarbetet ska man se hur den också perspektivet förändras. Från att de är arga eller har problem med alkohol eller kan vara liksom våldsamma eller deprimerade eller liksom inte se, till att ja, fast de är ju sina egna människor också. Och de är inte medvetna om det här.
Nej.
De är i sin process. Och att du under så kort tid kan se de här olika rollerna, olika delarna. Och att på något sätt också kunna släppa den här förväntningen och ansvaret. Eller att den här skulden man håller gentemot sina föräldrar. För att alltså, den kommer liksom inte bli betald tillbaka. Det är lika bra att skriva av den. För man har förväntningar på sina föräldrar att de ska vara på ett visst sätt, att de ska förändra sig. Men det sker liksom inte bara för att du vill det. Det är deras liv. Och försök att inte lägga dig i deras liv för mycket. För att det kommer bara ta energi från dig. Utan att låt det ske i deras takt. Om det är så att de har en form av kall att förändras, så får de ju göra det. Men att kunna släppa det. Gud, vilken befrielse. Kan släppa det, bara vänta på att de ska göra saker rätt. Då kommer man tillbaka till det här igen. Att det är ditt ansvar. Tack och lov, för att då kan du göra någonting åt det. För att det är någon
Exakt.
Annans ansvar, då är du maktlös och får vänta passivt.
Och befrielsen, för det är ju verkligen det som man uppnår. Det är ju befrielsen. Och det är ju för min egen skull. Inte för förälderns skull. Det blir ju det i nästa steg. Men det, jag gör det bara för min egen skull. Jag brukar säga det att förlåtelse är ju den mest egoistiska handlingen du kan göra. Positivt sett. För mig själv.
Jag brukar...
Många kompisar säger, jag kan inte förlåta och jag har så mycket jag inte kan förlåta för. Jag bara, grattis. Och sen när de börjar förstå vad förlåtelse är, för många har ju en missuppfattning om vad förlåtelse är. När vi börjar förstå vad förlåtelse är, att det innebär en väg till befrielse. För att personen är de samma, händelsen är de samma. Men det är smärtan av minnet som vi får befrielse ifrån genom förlåtelse.
Jag skiljer gärna på självisk och egoistisk, men jag förstår vad du menar. Att självisk är ju just det att man tänker på sig själv eller ser till sig är ett bästa för att det gagnar andra också. Istället för att det är på bekostnad av andra. För att något av det bästa du kan göra för världen, för liksom globalt, är att jobba med dig själv. Det är att höja din egen energi. För att höja andras energi, det är mycket, mycket mer jobb. Och dessutom så drar det drar liksom ganska ofta ner din egen.
Och jag vill också ta oss tillbaka till det inre barnet. För att det inre barnet, om man inte är medveten om det än då, det är ju det som mina klienter börjar bli mer och mer medvetna om när de kommer till mig. Det är att fram tills en punkt så går det här inre barnet att söka den här bekräftelsen utanför sig själv. Och det är ju då skaven uppstår. Om det inre barnet inte går och söker utanför sig själv så skulle du inte ha något problem med att pappan eller mamman inte liksom tillgodosedde de här behoven som du i vuxen ålder upplever. Att varför gör ni inte så? Varför säger ni inte så? Varför visar ni inte kärlek på det här sättet som jag vill ha det? Etc. Det kanske du inte ens är medveten om att det är det som skaver, att den inte visar kärlek på det sättet som du vill ha det. För det finns ju, kärlekens språk finns ju många olika vägar. Men återigen, den sanna aspekten av dig, den står ju inte och känner sig oälskad. Den upplever inte brist. Den har absolut inga problem med andra människor. Min höga tro, det är att jag upplever att vi består av samma energi. Det som skiljer oss åt, som vi upplever att vi skiljer oss åt andra, det är ju våra dömande och värderingar. Vårt dömande och värderande av oss själva och den andra personen.
Vad är den sanna aspekten av oss själva? Vad är det för någonting?
Får jag bara avsluta det här med, för det finns en befrielse i när vi slutar att rikta uppmärksamheten utanför oss själva och försöka få bekräftelsen därifrån. Och det är där jag tar hjälp av den samma aspekten som du går in på nu. När vi börjar identifiera bristen som lilla Dan eller lilla Ylva upplever, istället för att vi fortsätter och försöker få den bristen tillgodosedd genom en partner. Du byter partner om igen. Men du upplever exakt samma fucking problematik. I varenda partner som du träffar. Tills du har löst problematiken. Och det är egentligen den bristen som lilla Dan eller Ylva upplever. Så när du hämtar hem dig i dig själv. Du kan jobba med Ho'oponopono eller du kan jobba med hypnosen. Alternativt att du tar hjälp av den sanna aspekten på en gång. Och bara låter den få tillgodose lilla barnet, lilla Dan, lilla Ylva. Med precis det som det lilla barnet upplever sig brist i. Och framför allt så tillåter vi det lilla barnet att känna precis fullt ut vad den upplever brist på. För det har den banne mig inte fått göra fram tills nu. För att inte nog med att vi upplever att relationerna skiter sig gång på gång. Räkningarna är svåra att betala gång på gång. Det är tufft att leva. Det är fruktansvärt att leva ibland. Det känns hopplöst att leva ibland. Det känns tungt. Inte nog med att vi ska känna att det är tungt. Vi ska också typ skamma oss själva för att vi tycker att det är tungt att leva. Så det är dubbelkaka. Och så sitter du i den här upplevda känslan av att fy vad jag sitter fast. Jag kommer ingen vart. Tills du börjar identifiera de här bristerna. Och låter lilla Ylva, lilla Dan, lilla barnet få uppleva precis det som den upplever brist på. För det är det den har skrikit på gång på gång på gång på gång. Och jag älskar Eckart Tolles definition av en kärleksrelation. Har du hört den?
Nej. Berätta.
Eckart Tolle, han... var ju han som satte sig ner på en parkbänk och blev upplyst efter år av fattigdom etc. etc. Och han pratar ju om smärtkroppen, den har du koll på. Och på engelska så blir det pain body. Och för er som inte har koll på det kort, så pain body, smärtkropp, det är typ där vi lagrar in alla förluster och förändringar som vi har med oss fram tills nu. Det som inte har blivit löst tidigare. Och definitionen på en kärleksrelation, jag tycker den är så briljant. Det är feed my pain body, please. Så en attraktion är ju, jag kan inte säga att jag sitter med alla sanningar, men jag säger så här då, att det är ju oftast ingenting annat än två perfekta programmeringar eller sår som matchar. Och så bara, och så får man den här intensiva passionen och man bara, åh, det känns så jävla bra! Och sen så bara, och så faller alltihopa.
Mm.
Har man inte möjligheten eller kunskapen om hur du ska ta hand om allt det där som kommer upp då, då går ju folk oftast olika vägar. Men tar man tillvara på den här möjligheten, oj, vilken bajsmacka fick jag ord, vilka ord jag får här. Men om vi tar ansvar för den här speciella mackan, precis som vi har pratat om, att vi tar in ansvaret för våra upplevelser och våra relationer in i oss själva och börjar titta på det pålägget på den här mackan och ta hand om den, då börjar det hända fina grejer.
Verkligen.
Jag gillar den. Jag vet faktiskt inte vilken ände jag började där. Men det är så himla viktigt, för att när vi till slut börjar inse att det allt handlar om mig själv, då kan vi få den här friden med att jag behöver inte gå och söka det här utanför för mig själv. Det är det som jag verkligen vill poängtera. När du slutar söka den bekräftelsen utanför dig själv och verkligen har förmågan att ta hand om all den här bristen som det lilla barnet upplever, det är där befrielsen uppstår på riktigt.
Mm.
Och det är den kunskapen jag alltid förmedlar till mina klienter. För jag vill att de plockar med sig den vackra teckningen som jag brukar göra till dem. Som en påminnelse. Här, du har alla möjligheter till att ta hand om ditt lilla inre barn. Alla de bristerna som du upplever. Och det handlar om allt, om du sitter i en beroendeproblematik.
Mm.
Vare sig det handlar om fysiska substanser. Eller om det är en beroendeproblematik till en relation. Eller vad det nu än är. Du har möjligheten.
Det är det som är så fint, tycker jag, med hypnoterapin, att man som sagt inte är beroende av att då fortsätta gå till en person, utan att man faktiskt får insikt i, alltså, vad är det som jag behöver läkas och hur läker det? Och att det är ju mycket enklare än många tror, att man behöver inte alla de här verktygen eller de här komplicerade steg för steg processerna. Alltså, det är inget fel på komplicerade steg för steg processer i sig. Men att det enkla är ju att tillgodose det behovet av kärlek eller att bli sedd. Att få vara.
Mm.
Eller bara få vara tillräcklig.
Och att hela tiden medveten gör att det är ett behov. Det är inte jag som upplever det.
Mm.
Det ligger i personligheten och identiteten, absolut. Där man upplever bristen och behovet. Men jag med stort J upplever inte det.
Mm.
Eller det är jag som upplever det, men jag är inte det. Och du frågar dem vad det sanna jaget är. Det är ju precis det. Jaget med stort J.
Mm.
Det som är länkat med den här intelligensen. Och det är ju den som jag länkar klienten samman med. Alltså den medvetenheten om den delen av sig själva. Och det är ju då det roliga börjar.
Och det låter som en trailer, eller? Roliga bara, punkten, fortsättning följer. Och du får bara reda på det här roliga genom att ringa Ylva på 07.
Jag har aldrig hört en sån här nummer där det kostar typ så här 2000 kronor per minut eller något också.
Ah, ja, ja.
Nej, men vi har ju pratat jättemycket om det här.
Ja, jag skulle prata om en annan sak. Ylva, du är involverad i ett bokprojekt, Mirakelkur för själen. Och jag tror att det är så att ni är inne på den tredje boken just nu. Hur kom det sig att det här startade? Eller vad är det här? Vi kan börja med det. Vad är Mirakelkur för själen?
Ja, nu kommer det flera frågor samtidigt här.
Ska vi börja med det. Vad är Mirakelkur för själen?
Mirakelkur för själen är mitt bokprojekt, mitt bidrag till en bättre värld. Det här projektet kom genom Vi har ju pratat om egostrukturer och rädslor etc., etc. Och jag har ju sagt att pengar har varit min stora läromästare. Så jag har ju varit väldigt driven i att jag behöver dra in mina pengar. Men jag kom till en punkt där jag, dels så hade jag ju vandrat Camino och det här med tilliten och vad vi riktar vårt fokus mot, det är det som växer såklart, jag har gått igenom allt det där. Men jag kom till en punkt, jag trodde Caminon var mitt stora mandomsprov i tillit. 2 veckor efter att jag kom hem därifrån så blev jag av med mitt konsultuppdrag som hade utgjort min ekonomiska trygghet. Och jag väljer att bara följa min inre känsla, min inre guidning till att du ska inte gå och söka ett traditionellt jobb igen. Utan du ska hålla dig väldigt stilla och bara följa den inre vägledningen. Alla mina rädslor trycktes upp. Alla gamla strukturer, alla mina gamla programmeringar kring vad pengar är, var de kommer ifrån, allt det trycktes upp till ytan. Och jag hade ju, alltså, i början det var ju kaos, totalt kaos. Och hamnade i stress och rädsla och bara, nu måste jag göra någonting åt det här, jag måste gå söka jobb. Alltså det var kaos i hela mitt system. Det var totalt kaos därför att jag gjorde precis tvärtom mot vad jag brukade göra. Och det jag egentligen gjorde var att jag slutade köpa in på rädslan. Det var en jättetuff process. Jag är jättetacksam för den. Så till slut så satte jag mig ner i timmar, sorterade bort mina egna rädslor, världens rädslor. Och så bad jag om vägledning. Vad kan jag göra för att vara med och skapa en bättre värld? Då kom det här bokprojektet igenom som en regnbågsenergi. Regnbågsenergin som jag känner som den här energin som gör allting är möjligt. I efterhand så har ju folk kommit till mig med så mycket information om det här projektet som jag inte fattade från början, från min begränsade liksom del. Och i början sa jag att jag ser hur projektet växer. Så, nej, det resonerar inte med mig. Det är jag som förstår mer och mer hur stort projektet är. Och det är ju för att jag släppte igenom den högre intelligensen genom det obegränsade jaget, den sanna delen. Det var inte jag från min begränsade del som hittade på någonting. Och regnbågen, som vi har pratat så mycket om Gud och relationen till Gud. Regnbågen är det som utgör själva bryggan mellan människan och Gud. Det var ju någon som kom och sa till mig så vackert. Jag bara, oj, det verkligen la sig an i mig. Och också i den här speciella hypnosmeditationen när jag mötte den här personen och själen, nu höll jag på att säga massa namn här, så fick jag också se som en spiraltrappa upp till himmelen, himmelriket på jorden, där de här böckerna, det kom det 7 böcker, en bok för varje färg i regnbågen, där de här böckerna utgjorde trappsteg i den här spiraltrappan. Och för mig, som sagt, jag sitter inte med massa sanningar, det jag har sagt här idag, det tar det som resonerar med er, lämna resten. Men himmelriket på jorden för mig är tillstånd. Och syftet med bokprojektet, det är främst att ge tillbaka människorna sin egen vilja och vetskapen, kunskapen om sin egen inneboende kraft. Och när vi alla har tagit tillbaka den, det är då vi kan börja skapa en bättre värld på riktigt. Jag vet att de flesta av dina lyssnare gör redan det på olika sätt. Men det kanske är flera av lyssnarna som också får, för de orden som jag får så här intuitivt nu, det är så här, stepping up the game. Det är det vi gör. Vi stepping up the game, vi tar oss till nästa nivå. Så att ni lyssnare som sitter och känner den här nyfikenheten och att ni blir taggade, hoppa på nu. Ni kan inte vänta längre. Var den är ni sitter och har drömmar om, bara gjort. Bara gjort, bara gjort, bara gjort, bara gjort, bara gjort. Jag visste ingenting om, och det kan vara så att ni har en historia som ni vill dela med er i de här böckerna också. Då är ni så varmt välkomna att kontakta mig. Och har ni verksamheter så når ni ut i så många kontaktnät. Men framför allt så når ni ut med den historien som ni vet kan inspirera någon annan till bättre välmående, ekonomi, bättre syn på livet, världen, människan. Ni kanske kan lösa relationer om ni har varit med om någonting som har vänt en livssituation på något sätt. Eller ni har varit med om ett rent mirakel. Eller det här oförklarliga, att man bara vet saker som på något sätt har hjälpt till. Kontakta gärna mig. Så jag hade ingen aning om hur det här skulle gå till. Men jag har haft en så lugn, skön, trygg känsla inför det här projektet. Jag har absolut ingen stress i det. Jag har fått så mycket hjälp. I början, det var fyra poddar som kontaktade mig. Jag behövde inte kontakta dem. De kontaktade mig. Fått så mycket fin uppmärksamhet. Vi har Louise Hävre som har målningarna på omslagen. Vi har en målning för varje omslag. Så vackra. Känner ni inte till Louise Hävre sedan tidigare? Gå ut och googla på henne. Louisehävre.se. Multidimensionell konst. Den målningen som var med på Röda boken var representerad i Vatikanen under en period. Så mycket energi där. Så mycket vackert. Och så boken kom med i DN. Våran genre, det är inte så jättesocialt accepterat. Men den har lyckats ta sig vägar. Och jag är så nyfiken på vilka vägar den här orangea boken kommer ta. I första boken så var det 25 historier. Så beskrivningen på boken är sanna, extraordinära historier direkt i verkliga livet av vanliga människor. För jag vill att det ska komma nära. Och det är någonting som jag upptäckt väldigt, väldigt starkt för mig själv, att i den orangea boken som kommer nu till sommaren så har vi tre nära döden-upplevelser, historier. Och jag har liksom fått en helt annan känsla inför döden från de historierna. Och jag har ju läst Anita Morianis bok, hon är från USA. Det är så mycket som kommer så långt bort ifrån. Det är mycket från USA och de är jättestora och de är lite ouppnåeliga. Och det är alltid lite större och bättre och lite mera maxat där. Så ibland kanske jag inte helt kan relatera med det, även om jag tar jättemycket inspiration därifrån. Jag har ju läst väldigt mycket om lagen om attraktion och det kommer mycket från USA. Men helt plötsligt så kom det här nära. Och vi har också en historia om just en kvinna som jobbade med lagen om attraktion. Och ja, den är lite mindblowing. På en och en halv månad så har hon manifesterat en dröm, summa pengar som gjorde att hon blev ekonomiskt oberoende i 7 år. Och när den historien kom in, jag bara, är det här verkligen på riktigt? Är det verkligen på riktigt? För det var också sista, alltså deadline hade gått förbi och det var egentligen sista dagen som jag var tvungen att skicka ut de här antagningsmejlerna och min förläggare var på mig. Har du skickat mejlet än? Har du skickat in mejlet? Nej, alltså, det är en historia som saknas. Det måste komma till en till historia. Och jag vet att det kommer en historia. Det måste komma. Torsdag kväll, den kommer då. Hon är lika spirituell som mig. Så att hon är väldigt rolig att jobba med. Okej, jag litar på dig. Men du måste skicka mejlet. Torsdag kväll kom den. Men inte på det sättet som jag hade tänkt mig såklart. Den kom i Messenger. Och jag bara frågar den här kvinnan. Är den här historien? För hon bara kontakta mig. Den här personen har sagt att jag ska kontakta dig för den här boken. Och jag beskriver, är det den här extraordinära historien som bara... För i första boken så hade vi en kvinna som blev räddad undan ett bombattentat av en oförklarlig röst. Det är så lätt för läsaren att ta till sig. Det är liksom greppbart att det här hände, även om man kanske inte alltid kan tro på den här oförklarliga rösten. Men det som följde bevisar ändå att hon räddades undan det här bombattentatet. Och det är de här bombattentatskvaliteten på historierna. Man behöver en, åtminstone en. Och jag visste att jag behövde den. Så jag bara skrivit till henne. Är det den här smashiga historien? Älskar du att jobba mot deadline? Älskar du bara låta texten flöda hur du kan göra det här riktigt snabbt? Jag visste att det skulle komma in en historia till. Är det du? Hon bara, ja det är jag. Och då vet jag inte ens riktigt vad det är för någonting. Och sen när jag får reda på vad det är. I'm mindblown. Alltså det är så coolt. Så att hela det här projektet är, det blir snabbt kallat ett mirakelprojekt. För att det händer så mycket grejer i det här projektet hela tiden. Och jag får så mycket hjälp. Och historierna är fantastiska. Människorna som kommer till det här projektet är fantastiska. Och jädrar vad vi kommer samman nu i den här communityn. Och bidrar till en bättre värld tillsammans. Så söker ni en community och bara veta att det här är för mig. Bara kör all in. Alla liksom antagningsregler finns på siljansmåsar.com. Där kan ni se allt som ni får i form av författarcoachande. Jag finns med som coach. Ni får hjälp med allt det som ni behöver. Och mer därtill. Jag har fått så mycket feedback på hur vi har jobbat med författarna. Kanske framförallt hur jag har jobbat med författarna. Och vad jag skulle säga. Jo, och sen så hjälps vi också åt med att sprida de här böckerna i alla kontaktnäten. Så man åtar sig att köpa ett visst antal böcker. Det ska man också veta med sig. Men alltså, gud vad roligt vi har det. För ni har ju också möjligheten att få vinsten och ut och jobba med de här böckerna och möta människor. Och det är så roligt att möta de här människorna. Helt fantastiskt. Så nu är det 34 personer i den här nya boken. Och det har redan börjat rulla in historier till gula boken som har deadline i augusti. Så det är alltså min främsta uppgift. För jag brukar kalla mig själv som en ödmjuk och tacksam projektledare. Det är bara att hålla mig ifrån. Kommer någon rädsla med hur ska det här gå till? Blablabla. Bort. In i den sanna aspekten av mig, vila där, för där är alltid liten, återigen. Så jag följer och folk är så här, hur blir nästa bok? Jag är lika nyfiken som du. Jag är ingen aning.
Ja, jävlar, jävlar. Alltså jag blir ju väldigt, bara för att höra så blir jag väldigt, väldigt inspirerad.
Ja, vad härligt att
Och
höra.
inspirerad just i då ordets sanna bemärkelser. Så här, vad är det etymologiska grunden till om det är inspirandum eller någonting liknande i anden? Att jag känner att det finns en öppenhet och en lätthet i den här inspirationen som jag känner. Tack för det. Det ska jag verkligen ta med mig idag och se just var den här öppenheten leder mig. Ylva?
Vad härligt. Fint att få förmedla den och inspirera.
Om det är så att lyssnarna vill ha tag i dig, var hittar de dig då?
De hittar mig på ylvavegler.se. Det är min hemsida. Och sen så är det ylva@trinitycare.se. Vi kanske kan lägga det i någon länk eller sånt där. Om man vill skicka ett mejl. Och har ni bara en inspirerande tanke eller någon fråga om projektet eller om mig, bara kontakta mig. Jag älskar de här mejlen. Så det behöver inte vara på ett visst sätt. Det finns inget rätt eller fel, inga begränsade tankar. Utan får du en ingivelse, kör, gå all in.
Ylva, kitos, kitos.
Ja.
Tack så jättemycket. Mille grazie för att du ville vara med i 1, 2, 3, öppna ögonen.
Tusen, 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 tusen tack. Det har ju varit hur roligt som helst. Det var så roligt att få spejsa iväg alla de här frågorna med dig.
Tack.
Så jag hoppas att ni möts igen. Det var superroligt.